Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autobahn vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Boel Bermann till podden.
Tack, trevligt att vara här.
Blev du lite så här skrämd av introt?
Nej, absolut inte. Det lät otroligt så här energiskt och proffsigt, så nu måste du liksom hålla den kursen.
Ja, precis. Exakt. Det brukar ju bli att man liksom bara dippar sen efteråt. Bara,
i mitten.
Nu, där satte jag allting på alla liksom keys där, men sen bara nej. Hej Boel, äntligen hej. Är du här.
Ja, alltså det var väl verkligen på tiden kan vi väl säga. Så.
Ja, för de som lyssnar som kanske inte känner till så har jag velat få med Boel ända sedan första säsongen av Kraftspelen egentligen. Och nu är hon äntligen här.
Det är lite sådär, nu ska man leva upp till förväntningarna.
Ja, men... jag vet. Och jag vill börja med att be om ursäkt för att det blivit så stora förväntningar också. Jag hoppas bara att vi får ett kul snack här. Det är, det är liksom allt.
Vi ska nördas och ha det bra.
Ja. Men för de som inte känner till dig, vem är du?
Oj, hoppsan. Ja, Boel Bermann heter jag och är författare som har skrivit skräck och dystopier. Men jag har också jobbat med spel i olika former sen senaste 20 åren kanske.
Ja, herregud.
Ja.
Vi börjar bli lite
till åren
kommer.
Tiden går fort när man är roligt med dataspel. Så jag halkade väl in som krönikör på Superplay.
Ja, precis. Det var lite dit jag ville komma också.
Det var väl där mina första stapplande steg liksom, i att faktiskt inte bara spela spel utan skriva eller göra något med dem. Så.
Precis, för du var ju med liksom på den här nydelen av Superplay som kom där 2005-2006 någonting.
Ja, det var ju, hela, var ju lite galet för jag var ju liksom inte riktigt medveten om hela rabaldret heller.
Nej, okej.
Utan det var bara en ren slump att jag gick från Listhögskolan och så hade jag recenserat film och så funderade jag bara på så här: men jag gillar ju spel.
Mm.
Man kanske ska skriva om spel.
Mm.
Så jag skickade ju bara in en krönika, tror jag, från... kan ha varit Örnfeldtsviks Allehanda som jag hade skrivit. Som handlade om... som jag hade skrivit en krönika som handlade om att... ett förhållande som pratar om, är vi redo för? Och så tror man att det är att man ska skaffa barn. Men det handlade om man ska köpa liksom nästa generations spelkonsol.
Ja, just det.
Och den... gjorde tydligen att jag fick börja skriva för Superplay.
Ja, men du var ju liksom typ ordinarie krönikör kan man ju säga. För du skrev ju otroligt mycket krönikor.
Det var jätteroligt att skriva krönikor, men det är svårt. Alltså man måste liksom komma på någon idé och så ska den hålla.
Ja, men det tycker jag de gjorde. Du hade ju jättemånga roliga krönikor. Jag tänkte på bland annat den här om, du vet, hamstrande. Det här att man liksom bara liksom... alla roliga grejer man hittar i spelen, man använder dem inte.
Nej,
man tänker, det här kommer jag använda sen, liksom, mot storbossen eller något
sånt. Och sparar och sparar och sparar. Jag har blivit bättre på det där faktiskt. Jag hamstrar inte lika mycket längre. Men jag minns just att det var, undrar om det var något Fallout-spel eller någonting. Men just där när man hade gjort någon så här slut, enorm behemot bäst.
Precis,
och så bara,
precis.
Så bara, jag har liksom nukes kvar.
Ja, men exakt. Det där tror jag alla känner igen sig i. Alla har liksom, är lite nervösa när de spelar tv-spel. Att shit, tänk mig inte att ha någon ammunition kvar. Vad kommer
till,
hända?
Liksom, ja. Och då sprängs ju allt.
Ja, men jag tycker att du liksom berörde många liksom sådana punkter som... gamers ändå liksom känner, fan alltså, det är svårt att vara gamer. A day like this.
Det är ransonering och det.
Ja, och sen skrev du även en krönika om precis det här varierande svårighetsgrad om man är liksom beroende på dagsformen. Det tyckte jag också var briljant, för det har jag många gånger tänkt på. När man är sjuk eller känner sig nere.
Det blir omöjligt med vissa spel.
Ja.
Och jag menar, typ som bara nu relativt nyligen, förra året var det när jag spelade Elden Ring.
Mm.
Då hade jag bruten fot och gick på smärtstillande.
Ooh.
Så att då liksom tvingade jag min sambo att spela spelet fram till en punkt där det var hanterbart. Och så snodde jag kontrollen.
Aha, han levlade upp karaktären.
Och sen bara, nu är det svårt igen.
Okay.
Så att, men ja, för det spelet är ju inte anpassat för att vara sjuk eller så.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. En annan grej som jag gillar också var ju den här med spelmusiken som spoiler. Det här du vet att, jag tror att du pratade om Elder Scrolls-spelen, att du var ute och gick i skogen och sen så helt plötsligt så förändras musiken. Mm. Och man känner att, oj, vad hände?
Nu är det fara. Var?
Nu är det läskigt liksom.
Ja, att man inte får upptäcka det själv är så otroligt så här. Men filmer gör ju det där misstaget hela tiden också. De försöker så vara övertydliga, och jag minns att jag var jättearg på The Road. Över att det var så här, nu ska det vara en fin scen, så nu spelar vi bara pianoklink. Det är liksom att man inte får chansen att känna efter själv. Och i spel blir det liksom extra tydligt. För att man själv är där och man vill vara den som upptäcker det.
Ja, men verkligen.
Så. Men angående spelet vi ska spela idag, där är ju musiken väldigt så där. Nu är det strid.
Ja, det blir väl kanske så automatiskt, jag vet inte. Men jag håller ju med om att det hade varit roligare ändå. Eller, man kan få valet åtminstone, att koppla bort den där funktionen som gör att nu finns det fiender i rummet, därmed kommer stridsmusiken.
Om man liksom när man tror att man är klar med en strid till exempel, och så fortsätter stridsmusiken.
Ja.
Och det är inte som att man, för annars skulle man kanske slappna av och bara, allting är chill och nu går jag vidare. Och så bara plötsligt ambush liksom. Medans det kan ju verkligen vara så här, ja men okej, nu säger musiken att det finns någon fiende kvar i något hörn.
Ja.
Så nu står jag här och spejar på en hög punkt.
Just det. Ja.
Så ja, det skulle vara intressant att se någon leka lite mer med det. Liksom, kanske.
Ja, men precis. Men, där har vi någonting för alla speldesigners ut att tänka på. Det här ska ni ta till er, tycker jag.
Gud, jag tänker bara på den där. Det fanns ju någon sån här falsk Twitter. För en spelregissör. Han som har alla de här underbara galna idéerna.
Hideo Kojima, nej.
Det var det faktiskt inte, tror jag nu. Gud, brain freeze.
Vem har de underbara galna idéerna? Ja, Sam Lake kanske.
Ja, okej. Okay. Jag återkommer på den fronten. Men där var det bland, de hade ju jättemånga de bara brainstormade idéer för spel. Mm. Där det var ett racingspel där den som leder tvingar alla andra att lyssna på sin Spotify-lista. Till exempel.
Okej.
Okay. Att det byter radmusiken i spelet.
Jaha.
För att ge en extra morot till varför. Det var, samma Twitter hade ett förslag om att man skulle ha ett spel där alla spelar NPC-er. Utom en som huvudpersonen som är liksom en genererad karaktär som inte spelas av en människa.
Ja, huvudpersonen är en isk. Och sen spelar vi alla andra egentliga iskarna liksom.
Men den hade bara väldigt så här freakade roliga idéer.
Ja, det blev jag märkligt tilltalad av. Det vore ju jättekul att få bara liksom glida runt i världen och sen så är det någon som agerar superhjälte typ, som man bara, vad fan håller de på med? Eller?
Ja, men lite så här. Ja, intressant.
Det finns något där, typ en Sims-tillvaro med typ,
Det finns kanske ett main quest, men man själv är typ inte involverad. Man bara ser det liksom i förbigående.
Ja, jättebra. Du har ju massvis med bra idéer fortfarande. Ja, nu fick du
det här Twitter-kontot i sig. Det ska jag inte ta sked för.
Men jag minns att du var grym som kronikör verkligen. Och jag menar, du fick ju skriva recensioner för Svenska Dagbladet också, spelrecensioner.
Ja, jag var recensent där ett tag.
Men hur kommer det sig att du aldrig var recensent på Superplay egentligen? För som jag minns det skrev du ingen recension.
Nej, det gjorde jag nog aldrig. Jag vet inte. Jag jobbade ju också som journalist då. Så kanske jag var lite mer så här, hur mycket kan jag maxa?
Ah.
Alltså, om skrivandet är heltidsjobbet och sen så ska man också skriva krönikor och sen så blev det recensioner där. Tiden räckte ju inte till. Jag hade även ett webb-tv-program innan folk hade tittade på webb-tv-program.
Ja, men precis.
Som
du
hette
var lite
Kadosh.
Kadosh. Ja, men det minns man ju också med värme.
Så att om någon vill ha ett gott skratt så finns det nog på YouTube fortfarande. Så.
Yes.
Där jag var, i vanliga fall är jag alltid svartklädd, men där hade jag ju färgglada kläder.
Hur kände du inför det?
Det var jätteobekvämt.
Kan
men
ju
också inte
vara ditt beslut, tänker jag.
Nej, men det var helt enkelt, jag hade svartfärgat hår då, och så var det svart bakgrund. Och då tittade de på mig och sa de så här, du kan inte vara svartklädd, för du kommer vara ett litet floating head. Så då, jag tror jag länsade typ varenda liksom, myrorna och statsmissionen på 60-talsklänningar och sånt som jag kunde hitta. Så det var neongrönt, orange och rosa och så.
Hjälp. Ja, men
normala
spännande.
Normala färgglada kläder kan jag inte ha.
Vad spännande. Det här måste vi in och kika på allihopa. mot YouTube helt enkelt. Ni ska ju veta att Boel är väldigt svartklädd. Väldigt svartklädd. Var du liksom en gotare back in the day? Eller var...
Nej, det var jag faktiskt inte. Alltså jag har alltid gillat syntmusik och så. Men nej, jag var nog en liten sån här blandning av saker och ting. Speciellt på gymnasiet när man hade några kompisar som gillade indiepop och några som gillade synt och några som bara gillade vanlig mainstream-radio. Och så hakade man mest på, sprang iväg på någon hardcore-konsert hit och dit. Och, jag vet inte. Så jag var ganska bra på att flexa lite outfits då. Nu för tiden är jag mest svartklädd oavsett sammanhang.
Ja, nej men vad kul. Men som sagt, du har ju haft en ganska lång karriär och du har varit på massa spelföretag och du har liksom jobbat med PR mycket också. Mm. Och nu så finns du på Fria Ligan där du är PR.
Jag är PR. PR, Arcane PR Wizard tror jag är min officiella titel.
Mycket bra titel.
Så att ja, Fria Ligan eller Free League Publishing. Så det är rollspel för hela slanten där. Det är ju väldigt roliga, liksom, märkliga världar att utforska. Det stora svenska vill vara Drakar och Demoner helt enkelt, som
just det.
Släpptes förra året.
Ja, hur har det gått med den?
Det har nog gått väldigt bra. Sen är det extra roligt att Emily som har varit på podcasten, hon har ju skrivit en barn- och ungdomsbok i samma värld. Mm. Det kommer en till också. Jag tycker att de är så här riktigt så här okynnes eskapism att läsa.
Ja, Emily är ju en arbetsnarkoman verkligen. Ja. Alltså, hon skriver så sjukt mycket.
Och så härlig nörd. Så.
Ja. Ja, men verkligen. Toppengäst verkligen. Och jag har ju henne att tacka dig för du har ju tipsat mig om många av gästerna i podden. Så att du ligger lite bakom poddens succé kan man säga. Så vi ska alla tacka Boel allihopa.
Vi ska nog hitta, gräva fram några fler roliga filurer.
Och äntligen är hon här och ska prata om ett spel. Vad kul det ska bli. Och vi ska prata om Control.
Det ska vi.
Och ja, det här är ju synnerligen ett, ja men ett väldigt speciellt spel. Jag har ju spelat Alan Wake 2 också.
Det har inte jag spelat än. Jag har köpt det, jag har laddat hem det, men jag måste bara avsluta Baldur's Gate 3.
Du vet inte det, men det släpptes idag Alan Wake 2-avsnittet i podden. Så jag har pratat med Jonas Strandberg som är ståuppare och journalist och sådär. Han har den fina Stephen King-podden kan jag tipsa om. Där han går igenom Stephen Kings alla böcker. Så vi pratade Alan Wake 2 och vi nuddade väl lite...
Stephen King på tal om Alan Wake från jag.
Exakt, exakt. Det var lite så jag tänkte. Men så toppenbra avsnitt tyckte jag. Men det var ju ändå, vi pratade ju lite så här, touchade lite på Control. För det här är ju, de har ju skapat en värld, Remedy, som ja, men den liksom involverar typ... Framförallt Control och Alan Wake då, men det finns liksom paralleller till deras andra spel också.
Ja, de knyter samman ett universum med lite lösa trådar. Ja, exakt.
De har skapat en egen värld.
Det är väldigt imponerande.
Ja, det är sjukt mäktigt faktiskt. Och jag tycker att de lyckas med ja, men just de här beröringspunkterna som finns i spelen. Hur spelen knyter an till varandra och sådär. Och det är väldigt kul. Det finns ju ett DLC till Control där Alan Wake figurerar.
Det har inte jag spelat, ska jag säga.
Okej. Ja, men det behöver vi inte ta upp allt för mycket om. Det är väl mest liksom lite spoilers inför Alan Wake 2 i det DLC:et. Så liksom sätter upp för det som händer sen i Alan Wake 2. Så det behöver vi inte gå upp, liksom ta upp idag. men vilket knasigt konstigt spel det här är.
Det är alldeles underbart.
Ja.
Det bizarra för mig när jag... spelade Control var just att jag inte visste överhuvudtaget vad som väntade. Mm. Jag hade liksom inte läst på någonting, jag hade inte kollat recensioner, mer än att jag typ hade sett lite vagt i ögonvrån att folk verkade gilla det. Mm. Det var mest att jag gillade Alan Wake så mycket. Så att det var liksom bara impulsköp. Ja, impulsköp. Och så börjar det där med den här stunden man kliver in i den här the old building eller oldest building.
The oldest house.
Oldest house, förlåt. Kliver in och det är bara tomt på folk och det är brutalistiskt och konstigt byråkratiskt. Mm. Och liksom i vanliga fall i spel, jag menar, då springer man ju in och kollar läget. Och det var verkligen som att jag så strosade igenom i början. Och det var bara tyst och lugnt och man bara, det är någonting som kommer vara väldigt annorlunda med det här. Mm. Första personen man pratar med är en lite grumpy vaktmästare som säger så här, ja men typ, du ska gå till intervju nu, jag behöver en assistent. Mm. Som att man är väntad när man bara har gått dit på impuls. Och man bara, vad är det som pågår? Och ja, jag antar att vi inte ska vara rädda för spoilers, men man,
nej,
hittar ett lik och man hittar en pistol.
Go wild, precis.
Så,
mm.
Och efter det, så när actionsekvensen drog igång, så blev jag nästan lite rädd.
Mm-hmm.
Sådär att, jaha, det är en shooter.
Alltså, ja.
Det var som att jag liksom... Förväntningarna hade byggt upp på den lilla korta stunden där när man gick in.
Ah, du blev besviken?
Eller? Nej, men jag blev lite rädd att det bara skulle vara en shooter och att den inte skulle överraska mig.
Ah.
Och oj, så fel jag hade.
Mm.
Så.
Ja. Nej, men alltså, jag håller med om att inledningen är ju briljant. För kanske inte när jag spelade den första gången då, vill jag säga. För jag har spelat om spelet nu. Och första gången så var jag lite så här... Jag fattar inte. Vad är det som händer?
Jag är liksom,
spelet börjar liksom in media res verkligen pang utanför den här byggnaden i New York. Och man fattar ingenting. Man får liksom ingen bakgrundshistoria eller någonting. Utan hon bara står där, den här karaktären Jessie.
Och dessutom pratar hon väl lite med sig själv nästan.
Hon pratar med sig själv också, vilket också är jättekonstigt. Mm. Man bara, varför pratar hon med sig själv för? Alltså hon pratar ju inte liksom, hon pratar ju i sitt huvud. Man, det är ofta så här närbild på henne. Och så ser man att hennes ögon rör på sig lite. Och sen så hör man hennes röst liksom. Men det är ju inte så att hon har en monolog, utan det är en dialog hon har.
Fast som ingen...
Vi får inte höra den andra parten.
Svarar, liksom.
Ja, exakt. Och det är ju också så här... jaha, vem är det du pratar med egentligen? Ja.
Och det älskar jag också med spelet, alltså just den här konstiga halva dialogen.
Mm. De är så bra, Remedy, på att ge en precis lagom mängd information hela tiden.
Ja, så att man helt är nyfiken och bara, vad är det som pågår?
Så, första gången jag spelade var jag lite arg på det här. Jag tyckte att, vänta lite nu, ni måste ge mig mer än så här. Det här är bara konstigt liksom. Jag kanske var kanske inte var riktigt mogen för spelet kanske. Men nu när jag spelade det var det ju liksom, fantastiskt. Och också, du vet, alla de här konstigheterna, vaktmästaren. Som vi pratade ganska mycket om i förra avsnittet också, kan jag avslöja. För han är med Alan Wake 2. Och han är ju...
Så han är inte på semester längre, helt enkelt.
han är fantastisk, jag älskar. Han heter Ati, vaktmästaren Ati. Och det är min favoritkaraktär typ nu för tiden. Älskar honom.
Han och hans Walkman.
Mm, han och hans Walkman, precis.
Som heter
exakt.
Pony.
Den får en väldigt stor roll senare i spelet. ja, men och sen så hittar man ju då fram till den här liket. Och det är ju den förra...
direktören.
VD:n, ja, direktören för det hela.
Vad heter han? Trent.
Trent. Zachariah Trent. Och jaha, han verkar ha begått självmord. Eller? Man vet inte riktigt. Och sen så plockar man upp hans vapen, tror jag. Och då transporteras man ju in i en annan värld.
Ja, the astral plane är det väl.
Just det.
Mm. Så att det är ju, redan där har vi ju, alltså det har väldigt gått väldigt kort tid av spelet. Och redan är man så här, vad fan är det som pågår? och det är ju alldeles underbart. Och redan där börjar väl komma röster kanske från... The Board, styrelsen.
Ja, just det. Precis.
Som är en interdimensionell entitet som är en svart pyramid.
Ja, det är precis.
Vad, så jag tittar vilka, lite frågande på dig.
Jo, men jag kan titta lika frågande på dig. För jag vet inte heller vilka The Board är. Men jag vet att de existerar i något, antagligen främst här då, i The Astral Plane. Som är någon sorts, det känns ju så lite som en VR-värld liksom. Det framstår ju lite som det, att det är en lite tommare värld där man springer runt mycket på plattformar högt upp i luften och så dyker det upp lite fin och så skjuter man på dem. Men det är mycket så här plattformshoppande i de här liksom. Det känns mer liksom Super Mario nästan än det känns ett actionspel liksom. Och sen ser man ju den här pyramiden i bakgrunden som är upp och nervänd och hänger från himlen. Det går liksom inte att se där den börjar liksom. Det är bara, what the fuck är det här? Och vilka är The Board? Och varför kallar de mig för The Director nu? Jag har liksom, så liksom ögonblicket jag plockade upp den här pistolen så blev jag The Director.
Så här, nu är du högsta chefen på den här byrån som som, nu ska vi se här, vad titeln är också.
Federal Bureau of Control.
Ja, så som ska kontrollera övernaturliga händelser och föremål.
Ja, och entiteter antar jag. Mm. Väsen kanske. Mm. Mm. Ja, det är ju ganska mycket, kan man säga. Det är ju lite som om typ Archivex, som att Mulder hade fått liksom starta ett eget, en egen byrå liksom. Fast allting är liksom mycket mer konkret liksom. Det är inte så mystiskt, utan allt det här finns verkligen.
Det är det som är så underbart, att det är ganska omystiskt på många sätt.
Ja, det är det också.
Med konstiga rapporter och brev mellan anställda. Ja. Där de gnäller över sina chefer och klagar på att toaletten har transporterats bort.
Ja.
Eller teleporterats bort, ja, någonstans. Eller att det är att man inte får röka i byggnaden, men det gäller tydligen inte Trent.
Nej, ja, men precis. Ja, men det här gillar jag verkligen. Vanliga fall så tycker jag att det är ganska trist med allt det här, du vet, den här Bioshock-grejen, att man hittar saker i spelvärlden där man läser eller liksom får lyssna på något, någon dagbok eller någonting som förklarar lite bakgrund om världen och lite om plotten och sådär. Men här är det så himla konstiga grejer hela tiden.
Ja, alltså, och just att de är liksom censurerade och lite övertäckta ord och gärna försöker fylla i vad det kan ha stått.
Ja, men precis, precis.
Och liksom jätteallvarliga rapporter om en del av en karusell.
Ja, just
eller
det.
Av en badanka. Ja. Och så. Och det finns ju också en förklaring som dyker upp någonstans. Alltså det här är ett spel som det går säkert att spela utan att läsa väldigt mycket.
Ja, men
man går miste om väldigt mycket. Ja. För att det, alltså, man skrattar verkligen av de här små konstiga rapporterna liksom, och bara undrar vad det är som pågår.
Ja, men det är jätteroligt. Och sen, det finns ju till exempel en jukebox som är liksom instängd i ett eget typ glasrum. Då man får se ganska tidigt i spelet och undrar, vad är grejen med jukeboxen egentligen? Det är mycket sådana här, liksom, de teasar mycket tidigt. Mm. Alla konstigheter som dväljs i den här otroligt enorma byggnaden. Den är mycket liksom större på insidan än där på utsidan.
Ja, det är ju enormt mycket större. Ja. Och just att det här, jag är i en byggnad och det är visserligen en ganska stor myndighetsbyggnad. Det finns liksom vetenskapsdelen och det är liksom containment och så. Men samtidigt så här, man kommer till ett stenbrott med en helt magisk liksom natthimmel över sig. Det är bara helt enormt. Och på något sätt så vet man att, men vi är fortfarande i huset. Mm. Och det är ju så bra också, för att det här huset då är ju, det är ju inte skapat av människor.
Nej.
Vi har bara hittat det här och tagit över det. Och det går inte att hitta om man inte aktivt söker efter det.
Just
fast det är en enorm skyskrapa mitt i New York.
Ja.
Och det förflyttar sig inombords, saker och ting byter plats. Jag är glad över att hela kartan inte flyttas hela tiden under spelets gång.
Mm.
För då hade det varit väldigt, väldigt jobbigt att hitta. Men det står till och med någon rapport att den vanligaste arbetsskadan för agenterna är ju att de eventuellt bli instängda eller klämda när huset liksom flyttar
just
runt sig.
När huset rör på sig, det är jätteroligt.
Sådär. Vilket man inte tänker när man jobbar med övernaturliga föremål och liksom tror snarare att den största skadan ska bli att liksom bli mördad av ett argt kylskåp. Men,
exakt,
så.
Exakt. Ja, men det är ju så roligt att alla liksom, det är så normalt allt som händer där inne för alla som jobbar där. Mm. Som du var inne på med alla de här liksom breven och sånt som de skriver.
Är det bara en annan dag på kontoret?
Att de bara liksom, de blir mest irriterade över de här sakerna som sker. Mer än att bli skräckslagna över att jagad av en kylskåp eller något sånt. Liksom. Så bara, aha, nu händer det här nu igen. Oh, okay.
Typiskt.
Nu är det slut på papper i kopiatorn typ. Det är liksom motsvarigheten i den
ja,
här världen.
Ja, fast där är det mer så här. Och jag skickade ju min rapport för extra utgifter via rörsystemet. Men de säger att rörsystemet har liksom bytt vinklar och kanske går till en ny dimension nu.
Just det.
Liksom, man bara, ja, det är vanliga.
Mm, det gamla vanliga, precis. Mm. Så att, ja, men det är verkligen underbart.
Jag undrar hur obegripligt det här låter för folk som inte har spelat spelet. Men det är
Jag tycker verkligen att folk ska spela det här spelet. Det är jättekul. Och verkligen nörda ner sig allt man kan hitta i det också. Det finns ju jättemycket såna här papper att liksom läsa och kika på.
Men det finns också väldigt mycket action.
Det finns mycket action, absolut. Man får ju det här roliga service, the service weapon som det heter. By the way, jag var inne på det i Alan Wake 2-avsnittet, det här att Sam Lake, som är liksom, han har ju skrivit de här spelen, han är ju Remedys manusförfattare. Han skriver tillsammans med andra såklart, men han är ju liksom hjärnan oftast bakom allting. Han verkar ha en fascination för att döpa saker, alltså vad heter det, liksom rent bokstavligt, vad de är för någonting. Ja, men du har The Board, du har The Director, du har The Service Weapon. Och det finns liksom massvis med andra exempel, det här att allting är vad det är liksom.
Ja, inga liksom fancy, tillkrångliga titlar.
Nej, precis. Det finns inga så här fantasy-namn eller någonting, utan allting är väldigt byråkratiskt och tråkigt döpt liksom.
Det passar ju väldigt bra i Controller, som det är en väldigt byråkratisk
värld. Ja,
värld.
Ja. Ja, men det är så, jag tycker det är så roligt, och att bara det att de har de här tråkiga namnen gör dem magiska på något sätt. Märkligt nog, paradoxalt nog. Att han lyckas skapa liksom en magisk känsla i allting. Trots att de är så tråkigt döpta. Så jag älskar verkligen den här liksom namngivandet som man har hela tiden. För, precis, för Jesse kommer ju från en liten by som heter Ordinary.
Det är så bra, det har hänt. Det, alltså, ja, och nu kan vi berätta lite, men det förflutna är ju helt enkelt att hon har råkat ut för något så här. Det har varit en supertraumatiskt, jätteövernaturligt event i hennes hemstad.
Ja.
Väldigt många har dött, och det även när hon var barn.
Mm.
Och hennes bror togs då om hand om av byrån.
Mm.
Och hon har varit på rymmen i typ 17 år.
Ja, exakt. Hon är väl typ i 20-årsåldern.
Och det är alltså det största liksom, då, som har hänt dem i princip.
Mm.
Och då staden heter såklart Ordinary.
En
helt vanlig småstad.
Ja.
Sådär.
Och det är liksom ingen som kommenterar att den heter Ordinary heller, utan det är bara, ja, staden heter Ordinary, ja, okej. Så allt det här är ju hela tiden liksom in your face i Control, och för den delen även i Alan Wake-spelen också, tycker jag. Så jag tycker det är så roligt att det blir en sån paradoxal känsla kring allting som man har skapat.
Ja, det skulle liksom inte funka om så här, och det här är liksom svanen, båtsvanen som vi döper till så här, the evil swan of jag vet inte, magical powers liksom. Det skulle liksom inte funka.
Nej.
The swan funkar fint.
The swan, det räcker om det nu heter ju. Det. Precis, man behöver ju inte liksom hålla på och trassla till allting, utan men precis, döp saker som de heter helt enkelt.
Sen är det ju så här, det är ju väldigt vardagliga föremål, och det finns också förklarat i någon rapport att det är så här, det är alltså mänsklighetens undermedvetna som formar vilka föremål som får kraft.
Mm.
Och att det är så här, det är de allmängiltiga föremålen mestadels som alla kan liksom ha en bild av eller känna till som får magiska krafter.
Mm.
Det är därför det är en telefon, det är därför det är en pistol, det är därför det är en fläkt.
Just det, ja.
Så.
Och,
det förklarar kanske inte just svanen, badankan kanske, men ja.
Det är sant. Jo, och det finns ju då, hela den här byggnaden är ju lockdown.
Mm.
För det har ju hänt något. Ett väsen har invaderat byggnaden. Och det kallas för The Hiss. Också en sån här konstig grej. Och det är väl någon, jag antar att det är något sorts ljud, något väsen, något läte liksom, som det har ju liksom invaderat byggnaden och tagit över alla människor och liksom gjort dem till sina slavar typ. Förutom de som då bär speciella skyddsutrustningar.
Just ja, och det är ju nästan mer som ett virus, men det är ju någon slags levande form bättre, från en annan dimension.
Exakt, ja.
Och ja, det märkliga är ju att folk har ju fått de här sköldarna, de få som har dem, innan det hände, av Dr. Darling.
Just det, Dr. Darling. Det är också roligt att han heter Darling.
Alltså det namnet, ja, förlåt.
Nej, men det är roligt för han figurerar egentligen inte i spelet rent fysiskt. Han är ju liksom inte närvarande, men vi får ju se massa gamla filmer
massa
som han har spelat in.
Massa glada videoklipp.
Massa glada. Han är väldigt glad faktiskt. Och det är ju så vi får liksom bekanta oss med honom och få veta vad han har gjort här på Control. Mm. Och vad han har pysslat med och de projekten han har styrt liksom. För han är ju forskningschefen då för allting.
Ja, och han är ju för det mesta glad, ska vi väl säga. Det finns ju undantagsfall. Och man har väl en enda interaktion där huvudpersonen får faktiskt prata med honom
ja,
direkt.
Ja, du har rätt. Man får ju prata med honom. Du har rätt. Men det är fortfarande det att han inte riktigt rent fysiskt
Nej,
är där.
Nej, fysiskt finns han.
Nej, exakt. Det är ett jävla mysterium alltså vart han har tagit vägen. Som kanske blir löst i Alan Wake 2.
Oh my god.
Nu spoilar jag för mycket här igen. Okay, ja, men vi får ju lära oss att använda det här roliga vapnet i alla fall. Och det är ju... Vad tycker du liksom om striderna i spelet?
Alltså jag tycker striderna är jätteroliga. Mm. Men till saken hör att... Och här kommer väl en bekännelse. Att jag använde pistolen så lite jag bara kunde.
Ja, okay.
För att när man får kraften att... vad heter det? Telekinesis...
Ja, vad säger man? Man lyfter saker med sitt medvetande. Ja. Vad säger man?
Jag vet inte. Och det sker ganska tidigt. Det är ju när man renar the floppy disk från smittan. Mm. Så får man den kraften. Mm. Och efter det så var det liksom... Alltså jag blev ju typ beroende av att... Alltså, ska jag använda en pistol? Visst är det en jättetuff, magisk pistol som har valt mig som ägare och som kan göra jättemånga häftiga saker. Eller så kan jag bara lite helt sådär lugnt och avslappnat springa runt och liksom ha ett enormt betongblock eller liksom en soffa över handen.
Ja.
Så att jag tror att jag... Det här är på gott och ont, för jag vet att kompisar klagade på att striderna var för svåra. Mm-hmm. Och det upplever man inte om man, som jag... missbrukar sin
kraft. Men jag håller med. Det blir ju väldigt lätt då.
Blir väldigt mycket lättare.
Inte lätt kanske. Det kanske lättare, är fel att säga. Så. Lättare, absolut.
Men så att jag la kanske ganska lite av mina liksom ability points på hälsa och energi. Jag maxade ju min förmåga att slinga föremål.
Ja, det är ju helt rätt, så tycker jag.
Och sen när man dessutom längre fram lär sig levitera.
Ja,
vilket föremål är det tvn som ger den det?
Ja, det är det. Precis.
Då maxade jag ju liksom så att jag skulle kunna liksom sväva. Så det var just väldigt mycket där höjas över hela striden. Nu finns det flygande fiender också, men höjas över hela striden och bara liksom slänga stora föremål för dem. Någonting djupt tillfredsställande med det alltså.
Ja, nej men precis. Alltså det är ju så här klassiska tv-spelsförmågor egentligen. Men jag tycker att de gör det väldigt bra i Control.
Jag försökt komma på varför jag tycker att de gör det så bra. Dels gör de det väldigt så här skönt gradvis liksom att det... Men det är ju många andra spel som gör också. Ja. Men sen är det här, man börjar verkligen från noll. Mm. Alltså, i fantasy-spel så har man ju ofta kanske jättedålig liten eldboll. Men man har den från början.
Mm.
Hon kommer in och har inte ens ett vapen. Sen får hon ju ett vapen väldigt snabbt. Men, och jag tror att det är... Och så just det här, kombinationen med det här byråkratiska liksom... torra miljöerna. Ja. Inte alla är torra. Jag menar, inte när The Hiss har infekterat, då är det ju väldigt dramatiskt.
Stämmer.
Men sen när man
Stämmer.
Har liksom renat dem och det blir bara vanliga så här konstiga kontorsbyggnadsmiljöer, då är det någonting så extra magiskt med att så här kunna göra allt utöver det vanliga för att man bara är en människa.
Ja, men jag håller verkligen med. Och det piggar ju upp att man har så galna krafter när man ändå befinner sig typ i... Men det är ju ganska mycket samey miljö i spelet. Man springer runt i den här byggnaden. Och brutalistisk arkitektur. Det är ju väldigt så här plana ytor och...
raka linjer, i varje fall när man har gjort rent dem, så att säga.
Ja, precis. Det är ju en del blod också, absolut. men precis. Så att, ja, på slutet kände jag mig lite trött på liksom miljöerna. De höll sig kvar kanske lite för länge i liksom de här kontorsmiljöerna.
Du hade velat ha mer liksom, för att det finns ju ändå de här mögel, det finns dessutom inte bara The Hiss utan mögel, mold-varianterna
just det.
Som skapar mögelpersoner av människor.
Just det.
Så att det är ju flera olika krafter. Och sen så har man ju det här stenbrottet. Men i övrigt är det ju nästan bara kontor.
Mm. Ja, men det är väl det som är det stora minuset för mig i alla fall med spelet. Att det blir lite samey. Just liksom springa runt. Ja, nu är jag tillbaka i forskningsdelen. Okej, okay, ja, jag har sett alla de här grejerna. Det är fint att gå ner för trappan här, men jag har gjort det på gånger nu. Och ja.
Alltså jag förstår vad du menar, men jag är väldigt svag för just... Alltså, magiska element i väldigt tråkiga liksom, betongsettings.
Jag
tror att mitt drömprojekt angående att skriva bok som jag aldrig vet om det kommer skrivas är ju corporate fantasy.
Corporate fantasy?
Alltså jag skulle verkligen vilja gå helt liksom, bananas och skriva liksom, alltså, med ohämmat mycket magi i liksom, en torr... alltså, jag tror att vårt arbetsnamn, jag och min sambo har skämtat om det, är Infracity. Att man liksom bara skulle utforska lite så här, olika kontors, ganska tråkiga, lite nedgångna kontorsmiljöer.
Ja.
Men ja, det här spelet angående kontorsmiljöer då, det är ju lite så här, det är lite X-Files som du sa, det är lite Severance.
Severance, jättebra referens, ja.
Lite David Lynch-stämning på vissa, speciellt heltäckningsmattor och konstiga liksom, telefoner.
Verkligen.
Men...
Ja. Ja, men framförallt om man kommer till, vad heter den, The Ocean View Motel, det är ju otroligt mycket David Lynch. Det är ju liksom någon sorts... annan dimension som innehåller liksom dörrar till andra mellan dimensioner. Så att det är ju typ som ett litet motell bara.
Man drar i ett snöre som hör till en lampa 3 gånger. Ja. Och så hamnar man på ett motell som heter Ocean View, men verkar ligga typ, alltså man får en känsla av att det typ ligger mitt i en öken. Jag
precis,
vet inte varför
man kan
så.
Väl inte se ut va?
Nej, det kan man nog inte.
Nej, men... jag tror inte det. Men man, det finns alltid ett, du vet, solen håller alltid på att gå ner i The Ocean View Motel, så att det är alltid liksom ett solljus som är på ett speciellt sätt där.
Ja, och sen så är det just att man plingar på den här lilla som för att kalla på personal, och då öppnas olika dörrar och så löser man lite pussel.
Ja, det är jätteroligt.
Helt surrealistiskt.
Det är väldigt enkla pussel, men det är liksom, man, det är så mysigt att komma dit varje gång.
Det är som en liten paus nästan.
Ja, men precis. Här är det liksom inga strider eller någonting. Man går bara runt och myser lite. Och,
jag tror att det är en strid. Eller det är ett monster. En
är
gång.
Ett monster?
Bara så att ni är beredda. Bakom en dörr vid ett tillfälle så tror jag att det är ett monster.
Okej. Ja, nej, men absolut. Det är ju väldigt mycket... David Lynch-känsla, precis som i Alan Wake. Det är ju lite... jag tycker man märker det i de här spelen, just Control och Alan Wake 2, att de verkligen har nördat ner sig ordentligt i säsong 3 av Twin Peaks. Att de verkligen har satsat på den här skumma känslan som finns i den säsongen. Ja, men precis, det här att allting är så normalt trots att det är så onormalt, liksom.
Ja, alltså atmosfären är ju liksom något av Controls starkaste kort. Och jag vet inte riktigt hur, alltså det är väldigt svårt att säga en del, för det är liksom helheten. Men just det här att det, dels är det också en fantastisk ljudbild tycker jag.
Ja, mycket viktigt.
Av att just det är så här, det är det där skrämmande, märkliga liksom kakafonin av ljud som ligger som ett brus.
Alla röster, ja, precis.
Så.
Det känns ju som att de pratar från en annan dimension, som att de försöker tränga in i vår verklighet. För att de är lite, vad säger man, muted, lite tysta, lite dämpade och lite burkiga kanske. Liksom, som att de försöker tränga.
Ja, men som att de är liksom på lite fel frekvens. Liksom.
Ja, exakt. Ja, väl, det är väl det som är det hissan, tar jag. Och att den liksom gör sig påminn med de här rösterna. Så att, ja, det är jättespännande ljudbild verkligen.
Men däremot så, bara för att vi pratar om David Lynch och motellet och så. Nu måste du faktiskt ta upp en sak som... jag råkade av en slump se en gammal tv-miniserie som heter The Lost Room.
Okej, berätta.
Jag skulle våga påstå att det här spelet, medvetet eller omedvetet, är starkt inspirerat av den. Okay. Men jag har inte sett dem nämna den som en referens för inspiration.
Men när kom
den
här?
Den kom 2006.
2006, okej.
Jag tror att den är lite sådär smålåg budget. Kanske sci-fi-kanalen.
Jag har nog inte hört talas om den.
Det är bara 3-4 avsnitt någonting.
Okay.
Det handlar om föremål som är besatta av jättestarka krafter. Som är vardagliga föremål. Som alla leder till ett motell.
Okej, ja, det var ju...
Och det är ett sökande efter en försvunnen dotter.
Okej, det här är väldigt...
Men det är inte så likt som det lät nu på min beskrivning, så jag är lite elak. Men det är en väldigt trevlig, härlig miniserie. Mm. Den har blandat det här allvar och lite humor och så.
Mm.
Men där är bland annat då en bussbiljett som bara tar... Som, om man slår någon med den så kommer de... Så teleporteras de iväg, men alltid till samma plats.
Åh, vilken grym bussbiljett.
Bland annat, försöker jag minnas. Men det är, ja, vissa udda föremål.
Mm.
Och där är då en nyckel som leder, en nyckel som öppnar alla dörrar som leder in till ett motellrum.
Okej, ja, men han måste ju ha sett den här sannolikt.
Ja, men jag tänker nästan om det är så här, antingen har han sett den och inspirerats, för det är ändå så att Control är någonting eget. Eller så är det så här att du vet, någon har somnat till den här. Alltså du vet.
Ja, just det, så
för att det verkligen är en sån här mys-mini-serie liksom. Någon har samlat till den och bara fragment av idéer har dröjt sig kvar liksom.
Men där har du någonting, det känns ju väldigt mycket som en dröm det här spelet, med tanke på att du vet att alla behandlar alla de här onormala händelserna som något vardagligt. Mm. För så är det ju drömmar, man blir ju aldrig liksom oj, nu är jag ute och
nu
och hänger med en drake eller vad som helst. Bara, jaha, det är väl inget konstigt med det liksom.
Ja, grejen är, där är så här, alltså det är väldigt, väldigt dröms. Det har verkligen drömlogik, kontroll. Man går in genom en dörr och man kommer till en annan dimension eller till ett motell eller så. I väldigt många fall ska man väl säga så kan drömlogik lätt bli, vad säger man, alltså... Det kan kännas lite ansträngt, lite krystat, lite sådär. Åh, de hade inget bättre sätt att binda ihop det.
Mm.
Men så känns det inte här. Och jag vet inte riktigt varför det funkar så bra här.
Mm.
Men det gör det.
Mm.
Det är som att min hjärna bara, absolut. Jag så här är det.
Jag köper det till 100%. Ja, men det gör man ju faktiskt. Jag tycker att han har lite the golden touch verkligen, Sam Lake. Jag tycker han är en grym manusfattare och hittepåare. Och jag menar, Alan Wake 2 är ännu bättre. Så det måste du spela. Helt klart. Helt klart.
Jag ska bara döda Orin och sen så släppa ut en prins ur Prisma och sen så hantera The Elder Brain.
Baldur's Gate.
Det är det jag kvar.
Okej, okej. Ja, det kommer också snart i kraftspelen, kan jag säga. Jag blev klar förra veckan. Mm. Yes, men du, vi springer runt i den här kåken till höger och vänster och räddar folk och pratar med de liksom anställda här. Det finns ju någon säkerhetschef vi räddar. Vi håller på med massa, ett jättetråkigt pussel.
Vilket var jättetråkigt.
Ja, nej, men det tyckte jag typ var det tråkigaste på hela spelet. Det är så här, man ska hitta speciella kort och så ska man mata in dem i datorer.
Det var inte jättekul. Det kan
nej, jag hade väldigt svårt att lösa det. Jag kände mig väldigt korkad under det pusslet.
Ja, det är i och för sig aldrig en trevlig känsla.
Men... Nej, precis. Så att där var jag lite, det var low pointen för min del. Men sen så blir det kul ändå.
Vad var high pointen? Vad var det absolut roligaste?
Ja, men det är nog mot slutet av spelet, tror jag. Jag tycker spelet bara blir bättre och bättre.
Men ingen så här specifik så här, den här
ja, men
stunden,
vi kommer alldeles strax dit. Vi har ju bland annat börjat hänga med en kvinna som heter Pope som har varit Dr. Darlings forskningsassistent. Får veta massa information om honom och om all forskning de har bedrivit.
Hon är otroligt check och manisk. Och
ja,
liksom...
jag gillar henne.
Ja, jag gillar också.
Hon är väldigt skön faktiskt. Och jag gillar ju väldigt mycket Jessie, alltså huvudkaraktären vi spelar.
Mm.
Just det här att hon är lite skum liksom. Det är ju mycket det här att hon pratar med
sig själv.
Med sig själv eller, ja precis, ganska snart så avslöjar hon ju för, ganska snart, det händer väl kanske halvvägs in i spelet, så avslöjar hon ju för Pope att hon har ett väsen med sig som heter Polaris.
Som har lett henne till byggnaden.
Just det.
Och kanske hjälpt henne att komma in trots att det var lockdown.
Exakt, exakt. Och vad är Polaris för någonting? Ja, det vet man inte heller riktigt. Helt säkert.
Ja, det är ju också någon slags entitet från en annan dimension.
Mm.
Som hon har då fått med sig i incidenten i hennes barndom.
Ja.
När de slog på en... Förlåt, slide projector.
Ja, blir det så här diabildsprojektor kanske?
Ja, jag antar att det är en diabildsprojektor.
Ja, det måste det vara. Ja, precis.
Som
också är magisk då.
Ja, ja. Och den här Polaris har då räddat henne och hennes bror.
Ja.
under den här incidenten.
Just det.
Och sen varit med henne då hela tiden. Och precis. Vi vet inte om hon har liksom varit närvarande och skyddat brorsan.
Nej, men jag tror att han är väl, för att han kommer ju in mot slutet av spelet, för att det är därför hon är här då. Mm. Hon har kommit till Federal Bureau of Control för att rädda sin bror, som ju då har varit, han har ju varit fängslad egentligen av Control.
Alltså det hela är ju lite oklart. Vi har ju förstått att de ändå har tagit väl hand om honom, men de har ju fortfarande haft honom inlåst.
Ja, mot sin vilja, helt klart. Ja. Och han har ju blivit argare och argare också, brorsan.
Vilket någonstans man kanske kan förstå.
Ja, men han, alltså, hela hans barndom har ju gått i kras. Mm. Han har ju bara befunnit sig på den här platsen. Och man får ju liksom ta del av så här intervjuer de har haft med honom som inspelade. Där de beter sig som svin mot honom verkligen. Och man fattar ju att han, man får ju läsa att han har liksom anfallit folk och råkat döda liksom anställda där.
Ja, och de ursäktar ju det väldigt mycket också. Att han, alltså, han visste nog inte vad han gjorde och han är så stark och så.
Ja, men precis. Det finns...
Men man kan ju förstå en viss aggression när man har varit typ inlåst i 17
men verkligen,
år. Eller
men verkligen. De bygger ju upp det så bra att de verkar så otrevliga, de som har snackat med honom.
Jag funderat jättemycket över det här. Fanns det något dagis? Fanns det andra kandidater? För det verkar ju inte finnas. Mm. De verkar ju vara att de hade en kandidat, det var han.
Ja, men de pratar ju... Senare i spelet så får man ju veta att de hade P6 och P7.
Ja.
Och att jag antar då att Jesse är P7.
Ja.
Att de har ju haft koll på henne, blir det ju tydligt.
Ja, de har ju bevakat henne och har foton på henne och har haft helt stenkoll på vart hon har rört sig.
Ja, så att hon har väl inte varit så fri som hon trott att hon varit.
Nej, men det känns lite som ett så här evil experiment. Bara vi testar en inlåst och en ute i verkliga världen. Vilken blir bäst för kommande direktörsrollen liksom?
Just det, precis.
Fresh.
Precis, de har ju groomat dem.
Och grejen, nu måste jag faktiskt ta upp en helt annan detalj, och det är de här puppet shows.
Ja, fy fan vad läskiga de
är. Konstiga, underliga dockfilmer som är pedagogiska om vad man ska och inte ska göra i byggnaden.
Visst är det brorsan som har gjort dem, eller vem är det som har gjort dem?
Alltså, jag tror inte att det är brorsan som har gjort dem.
För de är ju jättemärkliga.
De är jättemärkliga, och det fick mig ställa så många frågor. Det är så här, var de här gjorda enbart för brorsan när han var liten,
ja,
för att lära honom?
Honom, ja.
Eller var är det för att anställda tar med sig barnen till jobbet? Någon slags pedagogiskt verktyg. Vi har inga tecken på det.
Det där är intressant, för att om de är gjorda liksom, och ska visas för honom, då är det ju helt psykopatiskt.
Ja, alltså,
de är ju superläskiga. De pratar ju om att typ döda folk och liksom, de är ju liksom helt galna, de här två dockorna.
De har så här pedagogiska, så här att, vad är det, ena dockbarnet vill titta på ett barnprogram på tvn, och så är det så här, var försiktig, peta på tvn med en pinne för att det kanske är ett objekt liksom.
Mm.
Och så bara, var alltid försiktig med föremål som inte var där förut. Så. Och det är också, förlåt, angående detaljer, att det finns de här posters som jag alltid tänker på Fallout av någon anledning. Mm. Men de här, där det är typ så här, se upp häftapparaten kanske inte är en häftapparat. Mm. Så där.
Just det.
De är väldigt så där.
Tänkte du på att det finns en tavla tidigt i spelet på Ati, vaktmästaren?
Nej. Det har jag nog missat.
När man kommer in i byggnaden första gången och ska gå till direktörens rum då, så går man ju förbi en rad tavlor, och då får man ju se bland annat en bild på direktören, en tavla på honom då, den här Trent.
Mm.
Men så finns det även en tavla på Ati när han är liksom vän med ryggen vänd mot den som målat tavlan då. Och han står och donar med, han håller på att skura golvet eller någonting. Och det där är så jävla, alltså det...
Men han är ju den enda som också är helt opåverkad, ja, men... av det som sker, förutom huvudpersonen.
Jag vet inte om jag ska avslöja för mycket, för att han är ju med i Alan Wake 2 också, men han är ju så otroligt intressant, tycker jag. Alltså han är ju helt klart den mest intressanta i spelet, och i Alan Wake 2 också, skulle jag säga.
Oj då.
För vem fan är han egentligen? Han måste ju vara någon sorts gud, tänker jag. Någon sorts trickster god nästan.
Så han har ju uppenbarligen krafter.
Ja, han är ju helt uppenbarligen ett väsen som har krafter, precis. Och han verkar ju vara så, han är ju också så här obrydd, precis. Han verkar ju inte påverka honom överhuvudtaget.
Nej, att, han gnäller lite och bara, åh nej, nu är det här hänt. Osh, vad jobbigt. Nu får du ta hand om det här. Liksom.
Ja, han är så jävla skön. Ja, vi kommer in på mer som han pysslar med lite alldeles strax här. Men hon får i alla fall till slut att träffa sin bror. Och han är ju ja, men superläskig. Vad är det som har hänt här?
Ja, alltså... Vi ska väl också säga till hans försvar att han har ju lämnat över sig själv. Bara sagt så här, hej, jag är infekterad. Det, här kommer
det
ju, jag.
Det är roligt att, att man får veta det efter att man har liksom gått svinlångt in i typ maximum security prison för att hitta honom i hans cell. Och sen när man kommer fram till cellen så är den tom. Och bara, va? Var är han? Och så ringer typ Pope, tror jag det är, och bara säger, ja men du, han är här hos oss där vi är.
Du letar ju efter din brorsa, här igen.
Och bara, va? Varför? Jaha, okej, okay, då får jag liksom ta mig tillbaka hela vägen dit igen. Så det känns lite weird bara. Men ja, han...
Och dessutom så misslyckas man med att rädda en person från ett kylskåp.
Det här med kylskåpet är viktigt, ja.
Nej, men alltså på riktigt, okej, okay, det är faktiskt viktigt. För att det är typ en av de personer jag är mest arg på i hela spelet är chefen för Panopticon. Som är säkerhets, alltså, delen.
Ah, ja,
för att han är ju inte infekterad av hiss.
Mm.
Och han glömmer en av sina anställda framför ett kylskåp som man måste stirra på.
Ja, just det. Det gör han, ja. Ah.
Och det är fruktansvärt. Man försöker rädda den personen och, förlåt, spoiler, misslyckas hårt.
Det är så gulligt.
Och det är så här, han är ju bara fisare som bara, oj, jag glömde bort honom.
Ja. Ah. Ja, men det är så gulligt när man stöter på den
han
här...
Han är den ondaste i hela spelet.
Han är, ja, verkligen. Det är så gulligt när man stöter på den här killen som sitter och tittar på kylskåpet. Mm. För att alla de här liksom, objects of power är ju inspärrade i liksom, säkerhetsrum. För att man ska försöka begränsa deras craziness som kommer liksom, påverka. Men av någon jävla anledning så måste någon hela tiden sitta och titta på det här kylskåpet.
Men jag tänker att det kanske kan teleportera sig ut därifrån eller någonting. Ja. Det finns säkert någon förklaring. Men ja, han är ju inlåst med kylskåpet.
Ja, han får inte liksom sitta på andra sidan gallret eller på andra sidan fönstret och titta på kylskåpet. Han måste sitta där inne och titta på kylskåpet.
Säkrare,
ja. Ja, men jättekul detalj faktiskt.
Mm.
Ja, men... och han ser ganska läbbig ut också, den killen. Alltså den övervakaren, han som är chef för
avdelningen. Ja, men jag tycker att det är en ganska rolig karaktär, för det är mer så här, han har jobbat i 15 år eller vad det nu är, och bara långsamt så här,
ja, just det.
Uppgraderats. Inte för att han är kanske en bra chef, utan mer för att det var så här, men vi behöver någon erfarenhet och nu har några dött. Så bara, ja, ta över.
Exakt, exakt. Du har varit här längst.
Han är
liksom
en dålig mellanchef liksom.
Ja, och han är så jävla... Det är så kul när man pratar med den första gången, för att han är bara, jaha, åh, nej, kommer du och stör här? Ja, du är den nya chefen. Suck, ja, jag får väl öppna dörrarna då. Varför?
Jag är här när du kommer tillbaka, as always.
Mm.
Så.
Många roliga karaktärer i spelet, verkligen.
Ja, men där kan jag också känna att den karaktären, alltså, det känns lite som att man kan känna igen dem. Alltså, ja, de må vara klyschor, men de är ganska så här mänskliga och relaterbara klyschor, en del av dem.
Verkligen.
Så man kan känna, ja, fast jag har jobbat med den personen till exempel.
Mm. Jag känner en sån här person, ja, precis. Mm. Ja.
Den checka, den buttra, den, alltså, så.
Mm. Ja, nej, men verkligen. Ja, men så får man ju då träffa brorsan, och brorsan är ju, han har ju blivit infekterad av det hiss. Mm.
Och han har liksom gjort det nästan medvetet. Han, som det verkar, så har han ju bjudit in det hiss i princip att ta över honom.
Mm.
För att han har ju varit inlåst i 17 år. Gud, det här låter så himla hemskt.
Ja, det är hemskt.
Och han ser ju ingen utväg att kunna fly därifrån. Mm. Så han ser ju hiss som det enda sättet att fly från den här byrån.
Mm.
Det är liksom hans, ja, hans nödutgång.
Ja, exakt. Med, ja, precis. Han känner ju att allting har blivit så mycket bättre nu när jag har The Hiss. Även om The Hiss liksom ibland bara helt plötsligt tar över honom, och så får han liksom rabbla konstiga mantran.
Ja, han pratar om sig själv i tredje person och säger att han inte är Dylan ett tag också.
Precis.
Men där är det också intressant, om man pratar med honom igen direkt efter första konversationen, så har ju han en liten bizarr utläggning där han antyder att han inte finns.
Just det.
Att Jesse och Dylan båda är liksom könsneutrala namn. Mm. Och liksom plantera en idé om att man eventuellt kanske bara är en och samma person.
Just det, just det.
Och sen kommer ju också även mer och mer typ att det är Jessies ljudinspelningar om att med psykolog, vilket känns jättetrevligt att de har fått tag i, för att nu har de ju snott från hennes psykolog i verkliga världen. Mm. Där hon liksom, ja, ifrågasätter, alltså, för hon säger ju liksom, nej men alltså, det var ett övernaturligt event och det dödade alla föräldrar, och sen kom byrån och tog min bror, och de bara, ja, du menar industriolyckan.
Mm.
Och man börjar mer och mer så här, men är hon galen? Är allt det här i hennes huvud? Liksom? Mm. Man hoppas att det inte är det, för det är ju lite så här billig lösning.
Ja, men man börjar ändå, du tror inte att den här psykologen är anställd av Control då?
Alltså jag känner att det är ganska rimliga svar för vilken psykolog som helst. Alltså att kanske inte bejaka folks vanföreställningar.
Ja, men det var någonting ändå med psykologen som jag kände. Det var väldigt mycket liksom... han var väldigt anklagande, tyckte jag.
Men... ja, vi vill inte överlag nöjda med psykologens insats. Både med brorsan och henne.
Det är... Nej, men framförallt inte med brorsan. Det var ju fruktansvärt, verkligen. Och Dr. Darling... det är mycket hans, det är ju han som har på, det är han som har gjort det här, det är han som har, han rådbråkar ju sig själv lite grann, men
inte mycket.
Nej, precis. Han är ju en ganska intressant karaktär, för han är ju väldigt jovialisk, som du sa, liksom väldigt härlig i många av de här filmerna, men så anar man ju ett mörker där bakom också, och att han kanske har blivit lite väl besatt av sin forskning och att försöka grooma Dylan, som brorsan heter. Och att
han verkar ju också typ ha hand om alla projekten på hela, alltså, ja, men på hela byrån. Lite sådär, borde vara på gränsen till utbrändhet, kan man tycka. Men,
det är lite megalomaniac över honom, precis. Han har lite för mycket makt.
Han vill klara allt
kanske
själv. Han, vill inte, han berättar inte ens var hans labb är för sin assistent Emily. Hon vet inte ens var alla labben är. alltså det är ju...
Ja.
Mm. Men ja, han verkar väldigt glad och check och väldigt sådär inspirerad och vad härligt, och nu har fått kontakt med en annan dimension, oj. Liksom.
Ja, men han är ju jätterolig, och det är väl, om jag inte missminner, det är nog samma skådespelare som gör Alan Wake, tror jag, som gör Darling. Så de gillar ju att återanvända skådespelare, Remedy. Men
varför inte när det är bra skådespelare?
Ja, men precis. Och det också, kan också ha vissa konnotationer för Alan Wake, att det är samma skådespelare också. Mm. Yes. Spela Alan Wake 2. ja, men precis. Och han, brorsan då, han säger ju till Jesse att du borde gå och undersöka liksom för dig själv, för de har ju återskapat Ordinary, platsen på ett ställe i Control, och gå och kika på Diabildsprojektorn, som är liksom den allra mäktigaste saken i hela kåken. Gå lite kolla det här, undersök själv, försök skapa din egen bild av vad som hände där och vad som har hänt mig.
Men nu har vi också så här redan berättat lite, men det är väl också lite det här att han vill att hon ska förstå att de har bevakat henne väldigt långt.
Ja, precis.
Så,
exakt.
Så att hennes illusion av frihet eller valfrihet liksom, ska splittras.
Exakt. Just det, precis. Och bli lite mer på brorsans sida kanske.
Om det nu är brorsan.
Det är ju en bra fråga, verkligen. Yes. Så att, ja, men vi ger oss iväg i alla fall, och vi får reda på all den informationen, och det är ju väldigt roligt att de har återskapat Ordinary. Det är ju liksom inte hela stan i skala 1-1, utan det är kanske skala
1-10. Det är ett
stort jävla modellbygge, verkligen.
Det är väldigt fint och surrealistiskt.
Ja, Darling har väl fått för sig att jag har Diabildsprojektorn, den funkar kanske bara i Ordinary. Jag måste bygga upp Ordinary igen. Alltså han har ju blivit lite knäpp liksom.
Ja, han har också samlat, han har tagit hela sopberget där Diabildsprojektorn utlöstes.
Ja, det är ju väldigt skumt.
Förflyttat det till ett enormt utrymme i byggnaden.
Ja.
Kanske av samma anledning som du precis sa, för att se om det var skräpberget som fick igång den.
Precis, för han är ju besatt av att aktivera Diabildsprojektorn igen. Mm. För han har ju inte lyckats med det. De har väl bara en diabild kvar, tror jag.
Jag tror att Jesse har förstört de andra.
Just det, så var det nog precis.
Men däremot så får de väl tag i en till som är kanske lite trasig eller bränd eller något.
Just det. Mm. Men det blir i alla fall en typ bossstrid här och mot massa olika saker. Och jag minns inte exakt vad det var som hände, men jag minns att helt plötsligt så blir det liksom, tack, du har klarat kontroll.
Ja, är det efter att Polaris dör? Som inte heter Polaris då, utan Hedron.
Just det, precis. Ja, just det, så var det. Man kommer ju in i en stor sal där det finns en, jag vet inte vad man, hur man ska beskriva, så det är som en stort ägg typ.
En konstruktion kan
ett betongägg, en konstruktion av något slag. Och det är väl något sorts fängelse för Polaris.
Som uppenbarligen är uppdelad då i, eftersom hon även
ja, precis,
är med
Jesse.
Hon
kan
Jesse.
Ju då sträcka ut sig och vara med Jesse, men hon verkar finnas här inne också. Ja, det är väldigt oklart i alla fall. Så att Jesse, Polaris är ju typ hennes bästa vän. Hennes bästa låtsasvän, jag vet inte. Men hon vill ju såklart hjälpa henne. Så att hon sparkar skärt och lyckas till slut öppna fängelset. Men det finns ingenting där. Polaris verkar inte vara där. Vad är det som händer? Och sen eftertexter. Och det var roligt för du skickade ett sms till mig idag. Eller messade på Messenger. Att du stängde väl inte av efter eftertexterna?
Mm.
Och det gjorde jag inte. Som tur var.
Jag har funderat över hur många som kanske, och som du skrev, i vredesmod ja. Kanske stänger av spelet där.
Ja,
bara,
precis. För vad är det här för jävla slut?
För att det är verkligen, eftertexterna börjar rulla.
Mm.
Känns som att spelet är slut. Vemodigt och bara Polaris är borta, kraften är borta. Så ja.
Och också så här, eftertexter i spel, de är ju jättelånga. Så då känner man kanske instinktivt, jag orkar inte kolla på alla eftertexter, jag stänger av bara. Den tanken måste ju finnas en del, liksom hos en del tänker jag. Men väntar man, man behöver inte vänta så länge egentligen.
Nej, men en liten stund.
Men en liten stund får man vänta, det scrollar förbi, liksom manusförfattare Sam Blake och allt det där. Okej. Jättebra, bra jobbat allihopa. Varför gav ni oss det här konstiga slutet? Jag förstår inte riktigt. Men sen så liksom avbryts eftertexterna.
Att de börjar bli liksom lite,
de liksom
man,
luckras upp. Ja.
Och blir lite förvrängda och till slut så bara smälter de typ över.
Ja, det är en väldigt liksom, snygg effekt, ja.
Men sen så fortsätter spelet av att man är en byråkrat i huset, en nyanställd byråkrat som gör jättespännande saker som att kopiera papper och typ göra vanliga kontorsuppgifter.
Samla kaffekoppar, så många kaffekoppar.
Och det är bara så här helt surrealistiskt. Alltså, och där var jag faktiskt lite så här rädd att det är så här, åh nej, ska de bara lösa det med att hon var galen? Den där gamla klyschan liksom.
Ja. Ja, just det. Hon har jobbat här hela tiden. Men
ja,
har blivit,
och alltid
liksom,
bara så här.
Ja.
Och jag gillar också att det är typ det värsta i hela spelet. Det är att man kan vara en byråkrat.
Ja, men det är roligt också, för det är ju någon så här gråfilter och allting. Så att, alla färger är ju väldigt så här, vad säger man, mätt. Där, liksom, att de är väldigt,
jag tänkte säga väldigt kaurismäckig kanske. Eller
ja,
men alltså,
väldigt kaurismäckig. Bra, verkligen. Ja, men det känns verkligen, åh nej, det här är liksom det tråkiga livet. Det här är vardagen, vardagstristessen. Det här är alla människors stora skräck. Liksom, riktigt kontorsarbete. Att bara gå runt och samla in kollegornas kaffekoppar och kopiera papper. Och
jag störde mig på en bisarr detalj när hon skulle kopiera papper, att hon står och trycker så här. Att det, liksom, att det inte är så här, kopiera 10. Så.
Nej, just det, de kopierar en i taget. Hur sinnessjukt är inte det?
Världens minsta detalj, ja, i alla fall.
Ja, men precis. Och sen så är väl något av de här arbetsuppgifterna att man ska ta med något memo till chefen. Och här lever ju Sakurai Trent fortfarande.
Ja.
Han är fortfarande Controls-chef. Och så går man in till honom och sen så börjar liksom hända lite konstiga saker, för det här upprepas då flera gånger.
Är det lite som att tillvaron börjar liksom, ja, förändras runt den. Som att man någonstans börjar bli infekterad, men också medveten om att man börjar bli infekterad.
Just det.
Och Och ja, så man måste ju ta sig ur den här mardrömssituationen helt enkelt.
Ja, den här mardrömsloopen man hamnat i, precis. Men det slutar väl med att man, jag tror att hon skjuter Trent med service weapon.
Det här borde jag minnas. Jag möjligtvis minns att det är en scen med klipp, bara för extra förvirrande, mellan Jesse, Dylan och Trent. Som alla håller vapen, eller bara handen som
just
är vapen.
Precis.
Men jag vet faktiskt inte vem som skjuter. Jag tror inte man ser det, för jag tror att det bara är Dylan som gör med sin hand. Pow.
Just det, för det ser man ju tidigt i spelet. Man får ju en inklippsbild jättesnabbt på Dylan när han står med, precis, bara sin hand formad som ett vapen mot sin egen tinning och trycker av. Och då får man ju liksom, han kontrollerade Trent att skjuta sig själv.
Ja, och Trent visar sig ju i de här märkliga klippen vara den första som blev infekterad.
Mm. Just det, för det var han som släppte in The Hiss.
Så att det är mycket möjligt då att Dylan kontrollerar Hiss, eller om Hiss kontrollerar Dylan, som markerar för Trent att han ska skjuta sig.
Precis, och jag antar att det liksom är att vi befinner oss i den här konstiga loopen. Det är väl lite för att Hiss har väl infekterat oss också nu, tror jag.
Ja, vi är nog infekterade då. Vi battlar ju det då, som är vi som i Jesse.
Ja, just det, precis.
Som saknar skyddet i och med att Polaris är borta.
Så är det, precis. Men vi lyckas ju bekämpa The Hiss och ta oss ut igen är det verkligheten? Ja, den här drömmen i alla fall.
Verkligheten, absolut verkligheten. Mardrömmen i kontoret, som utan magi.
Mm.
Ja.
Just det. Och då blir det ju... Ja, vi beger oss iväg till... vad händer nu?
Alltså, vi pratar ju med Dr. Darling.
Just
i
det.
Telefonen, the just hotline.
Telefonen för övrigt, den ser ju lite ut som Batmans telefon i den här Batman-serien från 60-talet.
Det är lite leksakstelefon, den är så här illröd bakelit.
Ja.
Och så har den bara en knapp.
En knapp, ja.
På sig. Mm.
Den är en enda linje, liksom. Mm. Mycket bra.
Det var där minns jag inte bakgrundshistorien till telefonen. Floppy disken var jag ju den som hade haft launch codes för atomvapen.
Just det.
Men,
Jag vill bara nämna det. Jag tror att vi glömde säga det förut, men vi har ju en liten bit innan slutet, tror jag, där vi hänger med Ati igen. Och vi tar ju sig ner i en underjordisk del av Control, där man åker på en linbana mellan så här jättestora pelare. Och så är det bara mörker. Och det är liksom helt fantastiskt. Och så kommer man till slut till någon liten plats. Man går av. Och så står man bara omringad av de här pelarna överallt i mörkret. Och så dyker han upp, Ati. Kommer gåendes. Och är ju den här... Han är ju lite läskig också. Han är ju inte helt nysgubbe bara. Han är väldigt speciell. Och så ger han Jesse sin Walkman. Mm. Så att man kan liksom...
Ja, hela det questet är väl så här, vad heter det? Finish Tango.
Ja, Finish Tango, precis.
Och det är ju det här när man jagar efter Ati som är på väg för att ta semester.
Just det.
Så man följer någon slags nästan så här härligt solskens skimrande ljus.
Mm.
Genom ganska mycket strapatser.
Exakt. Och det roliga är ju att när man åker den här linbanan, då ser man ju lite skog liksom komma in och ut i bild. Som en overlay på allting. Och det är ju ganska tydligt för mig som spelat Alan Wake 2 då, att det är dit den är på väg.
Mm.
Ja. Så att, jättekul. Fin liten hint där om vad som komma ska.
Och sen får man ju då en Walkman.
Och så får man en Walkman, den bästa gåvan.
Utan den, som uppenbarligen är ett object of power.
Mm.
Och jag vet inte om det är ett object of power som har valt Ati, ungefär som ett object of power, att pistolen valde Jesse.
Mm.
Men han ger den i alla fall till Jesse så att hon ska kunna ta sig igenom, vad är det, The Ashtray Maze.
Ja, den måste vi ju nämna också. Herregud.
Och det är fantastiskt, men det är också super David Lynch.
Ja.
Den delen.
Ja, men verkligen. Det är ju så här klaustrofobiska korridorer.
Och ändå ganska snygga och lite så nästan hotell, The Shining-vibbar.
Ja, The Shining.
Och väggar som flyttar sig. Och, ja.
precis. Det blir väldigt abstrakt och konstigt här. Och så får man ju lyssna då. Man har ju Walkmanen och så lyssnar man ju då på musiken som Aatte gillar att lyssna på. Och det är ju finsk hårdrock typ. Det är ju Old Gods of Asgard som ju gör musiken i Alan Wake 2 också. Mm. Som figurerar ganska mycket där. Så att det är jättekul.
Det är lite såhär, David Lynch möter Inception i vissa delar.
Ja, liksom. Inception också, precis, verkligen. En fantastisk, fantastisk sektion av spelet, verkligen. Den här Ashtray Lounge.
Och den är jätterolig.
Ja, det är mycket strider här. Men det är så trippigt och härligt att bara liksom springa och... Allting öppnar sig samtidigt för en. Man kommer in i återvändsgränder och sen så bara, nej, nu var det öppet här borta. Och så springer jag dit och sen så, ja. Det är liksom en surrealistisk...
Det är kaotiskt men härligt.
Ja, en riktigt, riktigt härlig drömtillvaro för alla oss som älskar det du just nämnde. Alla de här grejerna, Shining, Lynch och allt det där. Ja, men verkligen underbart. Så att det måste vi nämna. Aatte är grym.
Ja.
Mm. Yes, men precis. Och sen då så... Precis, vi får ju... det blir väl en slutstrid kan man säga mot The Hiss.
Ja, allra första tar hon så lyckas hon väl på något sätt... Jag minns inte vilken ordning här, men jag tror att hon inser att Polaris fortfarande finns på något sätt kvar inom henne.
Mm, mm.
Så att hon kan liksom tränga undan, rena sig själv från The Hiss.
Ja, något till den stilen skulle jag tro att det handlar om, ja.
För att sen då ta sig an slutstriden.
Ja.
Och den hittar hon till genom att Dr. Darling ringer henne potentiellt sett från en annan dimension. På den röda bakelittelefonen, The Hotline.
Mm. Mm.
Och säger att nu är det dags för The Endgame.
Mm. Yes. Ja, men lite spoiler, men om man spelar Alan Wake 2 gånger, då kommer du få veta mer om var Dr. Darling befinner sig.
Måste man spela det 2 gånger?
Nej, du kan ju gå in på YouTube och kolla.
Nej,
bara. Men det är liksom en ganska stor del av grejen med spelet, att man ska spela spelet 2 gånger. Så ja, det är ganska kul när han dyker upp i Alan Wake 2. Yes, men ja, vi kom in då i Astral Plane då igen. Den här märkliga, sjuka VR-världen. Jag vet inte om den är VR-värld, men det är ju den här
svävande,
bizarra, just det, med den här pyramiden. Upp- och nervända pyramiden. En så jävla bra look alltså. När man ser den här pyramiden, man blir så glad. Och allting är rött också.
Det har blivit, ja, då är det väl för att liksom Hiss har tagit sig in i den dimensionen där The Board, styrelsen,
just det,
liksom har gömt sig.
Precis.
Så att jag antar att det är därför allt är rött, för att The Hiss är ju väldigt rödtonad när den har kraft.
Det är roligt att styrelsen, The Board, säger väl typ i början av banan att activating maximum power eller något sånt där åt Jesse, som att hon ska få, nu får du alla krafter, nu är det bara att köra liksom. Så du blir extra lite mäktig och ja. Det är ju massvis med fiender som ska avverkas. Men sen så hittar man ju fram då till
Men
där
måste jag säga bara att jag tyckte att det var väldigt roligt. Alltså det var ju en intensiv, ganska stridstung bit i pyramiden.
Mm.
Men det var någonting just det här med... Alltså vid det här laget så kan man ju liksom... Alltså vapnet är ju maxat. Man kan sväva nästan hur långt som helst.
Mm.
Man kan slänga fiender på fiender om man vill.
Ja.
Alltså det är väldigt sådär... Ja men vad säger man liksom? Att det är liksom hämningslöst.
Bra ord.
Och det är djupt tillfredsställande, tycker jag, den biten, även om den var svår.
Ja, men verkligen.
Men ja, så når man fram till pyramiden om... Vill du får...
Ja, nej, men alltså han finns ju här, brorsan då. Och när man når fram och lyckas röra vid honom så försvinner allt. Och sen tror jag att det bara är liksom svart. Och sen så får vi se typ en bild på brorsan när han ligger på en säng helt enkelt. Och Jesse berättar att han ligger i koma. Och The Hiss verkar finnas kvar i honom. The Hiss verkar även finnas kvar i The Oldest House. Det verkar inte som att de har drivit ut det.
De har stängt liksom portalen. Men det som har tagit sig in är kvar.
Just det, precis. Och vad är det, frågan?
Mm. Och hela byggnaden är fortfarande på lockdown.
Ja,
och
precis.
Ingen kan ta sig ut förrän all hiss är borta.
Det är jätteroligt att de inte liksom, det finns inget egentligt avslut på spelet egentligen. Nej. Utan de är fortfarande mitt i krisläge. Och så bara,
ja, det som händer är ju någonstans att Jessie, trots allt hon vet om myndigheten eller byrån då och allt som har hänt, är så här, absolut, jag fortsätter vara direktör. Mm. Och jag stannar här och tar hand om this.
Mm.
Sen vet man inte om hon viger hela resten av sitt liv åt det. Eller om hon springer ut så fort de öppnar dörrarna. Det vet vi ju inte säkert. Men hon är ju väldigt så här, I am the director.
Ja, för att hon har ju varit, hon har ju ändå fått se vad liksom Control har gjort mot henne och mot hennes bror. Mm. Och hon måste ju vara liksom rätteligen ganska sur på den här byrån. Och vad de har liksom ställt till med. Men samtidigt känner de väl att det finns många bra människor också som jobbar här.
Och de försöker ändå rädda världen från en massa faror.
Ja, men de försöker göra gott ändå. Och hon känner väl att det bästa jag kan göra är väl att bli chef för det hela. Och försöka hjälpa dem att styra dem rätt och sådär. Så att jag kan väl köpa att hon blir direktören för det hela här. För, jag menar, som sagt, hon är ju en väldigt rolig karaktär, Jessie.
Alltså, hon är ganska speciell för att hon är, delvis kan hon kännas naiv, delvis lite nästan barsk.
Ja.
Väldigt sådär, bry sig om andra, ibland lite motvilligt.
Men det känns ju som att hon potentiellt skulle kunna ha någon sorts diagnos eller någonting. Tycker att hon ger ju inte så mycket så här hennes ansiktsuttryck förändras sällan, okay, kan man säga. Hon är ganska liksom mute i ansiktet.
Hon blir inte jätteförvånad av saker och ting.
Nej, exakt. Men samtidigt är det ju på insidan så skriker hon ju ofta liksom att nej, händer det här nu? Det är inte sant. Samtidigt som man ser
stone face
liksom. Ja, verkligen. Så att det är ju en härlig kontrast att följa henne och hennes inre känsloliv och allt det där liksom.
Ja, när hon pratar med Polaris och sådär. Och där kan jag också känna, och där kommer ju låta bisarr, för att i de flesta spel så tror jag att jag identifierar mig med den man spelar.
Mm.
Alltså, jag är inte säker på att jag gör det i Control.
Nej.
Men däremot så tror jag att jag känner att jag är där på platsen och upplever det.
Mm.
Men jag är inte Jessie, så då är frågan så här, identifierar jag mig mer med Polaris än med Jessie?
Ja, för man skulle ju kunna se det som att hon pratar med spelaren, precis.
Ja, och det är en väldigt intressant känsla när hon liksom vänder sig, eller inte vänder sig om, men alltså hon gör ju det mentalt och ställer frågor och så bara, herregud, och vem tror de att jag är liksom? Och varför gör de så här?
Ja, det är ju roligt att man tänker på det sättet. Då är det som att när man liksom räddar Polaris där och släpper ut henne från sitt fängelse, så släpper man ju ut spelaren från spelet.
Mm.
Och då blir det slut liksom. Och då kommer eftertexten.
Och man räddar sig själv.
Man räddar sig själv, ja, precis. Ja, det finns något där, absolut. Ja, men man får en fin direktörskostym också när man spelar, som är väldigt fräck, tycker jag. Skönt. Och så får man får ju massvis med sidouppdrag också, så man kan springa runt och hjälpa till och rensa allt.
Ja, under hela spelet, ja.
Man får även när spelet är slut också. Så det finns jättemycket man kan göra, och som sagt, det här DLC finns ju också då med Alan Wake lite grann. Och, ja.
Och DLC är säkert jättebra, men jag kände att för mig så var det så himla avslutat när jag nådde den punkten.
Jag kände också
att jag tyckte att det var liksom ett bra slut. Och fast jag älskar det här spelet och älskar universumet, så skulle jag nog egentligen inte vilja ha en uppföljare.
Det kommer den.
Ja, det gör det säkert. Och den kommer säkert vara helt magisk. Men jag... Ja. Det var svårt att se att ett spel skulle kunna ge mig samma aha-upplevelse igen.
Ja, men så är det ju, verkligen.
Som den där, liksom, när man inser vad byrån är i och vad huset är och entiteterna och allting. För det var en väldigt stor så här wow-känsla när jag spelade det. Och jag gillar att det var öppet, jag gillar att det fortsätter, jag gillar att man får inte så många svar.
Nej. Nej.
På ganska mycket. Vi vet ingenting fortfarande om The Board eller vem som byggde huset eller så. Men jag tyckte om att vara öppet. Jag gillar tanken att jag lämnar, men att de fortsätter kämpa mot ondskan eller försöker förstå saker och ting.
Mm. Ja, men verkligen. Det känns skönt att lämna dem mitt i krisläget ändå. Som att,
det där fixar ni.
Exakt, ni behöver inte mig längre. Ni har ju släppt ut mig liksom. Så att, ja, nej, men jag håller med. Det är egentligen bra så, känner jag. Men jag kommer väl säkert spela Control 2 när det kommer.
Ja, alltså, det kommer vi kanske. Men i teorin så. Mm. Men ja, vi nämnde ju inte Sidequest som att man har ett helt sidouppdrag om att prata med växter.
Just det. Ja, just det. Det är många roliga sidouppdrag faktiskt i spelet. Och jukeboxen också finns ju som sidouppdrag. Mm.
Och samlar mögel och sånt.
Det
finns ju en del liksom fetch quest, hämta och
lämna. Ja, nej, men alltså uppdragsmekanismerna är ju ganska genomskinliga, absolut. Men
det är en del ju... funkar bättre än andra, eller bara är väldigt roliga.
Nej, men visst. Och det är ju inte en jättelång liksom, spelupplevelse heller. Det kanske är klart på 10-12 timmar eller något sånt, tror jag.
Alltså, men läsa allt och så, då tror jag.
Okej, visst. Då ska man läsa allt, får man lägga till ytterligare ett par timmar, tror jag. Men du, jag brukar alltid be mina gäster att sammanfatta lite kort. Varför tycker du att Control är ett kraftspel?
Alltså, det är nog helt enkelt för vilken effekt det hade på mig när jag spelade det. Att det var den här underbara känslan av... Alltså, för jag kan tycka att mycket av de starkaste upplevelser man har är något som lyckas grunda lite i varje fall i någon slags verklighet och sen liksom överraska en genom att dra det dit man aldrig skulle trott att man skulle hamna. Och det här spelet är verkligen en sån upplevelse för mig. Det är en resa verkligen in i det okända, och det är fortfarande okänt på många sätt. Det är svårt att sätta fingret på varför jag älskar det så mycket.
Ja, men jag förstår. Jag känner nog ungefär samma, tror jag. Det är ett spel som... det är otroligt välgjort allting. Alla liksom moment är väldigt välgjorda. Alla liksom spelmekaniken, alla strider och sånt, det funkar väldigt bra. Men det är ju framförallt känslan i spelet.
Stämningen, atmosfären, det här lite... både klaustrofobiska och det här liksom vidöppna till att det finns inga gränser. Det finns inga gränser för vad det här kan ta mig. Jag följer en tv-apparat genom ett rum som liksom vrids om som en torktumlare av materia. Liksom.
Just det. Också ett bra uppdrag.
Sådär. Eller på motellet, världens minsta detalj, när man bara går in i ett av de vanliga hotellrummen, precis som man alltid gör, och allt bara är upp och ner. Det är en sån liten detalj, men det är så här, man bara... Jag gillar att spelet leker med ens förväntningar.
Ja, och så har vi ju Ati också, såklart. Ja. Som är liksom grädden på moset. Men du, tack så mycket för att du ville vara med och prata i kraftspelen, Boel. Äntligen.
Jätteroligt. Jag hoppas jag inte har babblat på för mycket bara.
Nej då, det är ju det som är meningen här.
Men det är ett ganska klurigt spel att försöka återberätta, ska jag väl säga.
Ja, men absolut. Alltså, det finns ju så mycket detaljer som vi missat, såklart. Men det tycker jag ju att ni lyssnare ska uppleva själva.
Ja.
Så om ni inte har spelat Control, trots att ni har fått allting spoilat nu, spela ändå.
Glöm det, och så...
Ja, nej, men framförallt, det är ju... Är det spel där liksom atmosfären och stämningen är liksom grejen, då tycker jag att då kan man spoila det och ändå liksom uppleva och få den stämningen till sig. Det funkar bra att spela då, tycker jag.
Ja, det tror jag absolut.
Du såg lite skeptisk ut, men...
Nej, jag bara klurade, men just att just stämningen griper ju tagen. Alltså, det gjorde det även för mig när jag spelade om. Jag spelade inte om hela, men en bit. Och just att jag blev paff över liksom hur lite det spelade någon roll att jag kände till storyn. För att jag fortfarande var så där nyfiken och bara, vad är det som gömmer sig där? Hur var det här nu?
Så. Ja, och liksom jag spelade ju, jag var ju inte så nöjd med min första genomspelning, men nu när jag spelade om spelet så älskade jag det faktiskt. Jag tyckte det var jättebra. Och det kanske också har lite med Alan Wake att göra, kan jag säga. Så att, du måste verkligen spela tvåan, tycker jag. Yes. Och så. Men ja, tack Boel.
Tack, himla trevligt.
Och tack alla som lyssnat. Tack alla som är Patreons. Tack så hemskt mycket. Och tack till de finfina pojkarna i Bipop-bandet 047 som gör musiken till Kraftspelen. Och vi hörs igen nästa vecka.